Vi läser dagens evangelietext. När tiden var inne för deras rening enligt Moselag tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mankön skall helgas åt Herren. Och för att offra två turturduvor eller två unga duvor så som det är föreskrivet i Herrens lag. Jerusalem fanns en man vid namn Simeon som var rättfärdig och from och väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen så som du har förberett åt alla folk. Som ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria: detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel. Och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd. För att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter av Asches stam. Hon var till åren kommen som ung, hade hon varit gift i 7 år. Sedan hade hon levt som änka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När de hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag återvände de till sin hemstad Nasaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet. Och Guds välbehag var med honom. Amen. Bibeln är full av berättelser om barn som föds. Vi har Moses och vi har Abraham och Sara som föder Isak. Och sen så har vi här berättelsen om Elkana och Hanna. Det finns också Zacharias och Elisabet som var samtida med Maria. Alla de här längtade efter att få barn. Och alla vänder sig till Gud och ber om ett gudomligt ingripande. Och det händer. Som tack ger 2 av de barnen till att tjäna Gud. Dels Samuel då, som vi har berättat om i den här texten idag. Med Elkana och Hanna. Och också Zacharias och Elisabet som lämnar Johannes döparen åt Gud. Alla de här kommer att påverka historien på ett eller annat sätt. Samuel var ju den som skapade och formade nationen Israel. Innan dess hade man varit en federation av stammar, men via Samuel så blev det ett nation, ett rike. Och Johannes döparen, han banade väg för den Messias som skulle komma och lägga grunden för de världsomvälvande händelserna som det var. Men med Maria var det annorlunda. Hon valde inte själv. Hon längtade inte efter att bli med barn. Utan hon blev utvald av Gud. Det var något hos henne som gjorde att Gud kom till henne via ängeln Gabriel. Och det skedde ett annat typ av under. Av alla möjliga kvinnor som ledde på den tiden så var det just Maria som passade in på att föda Guds egen son. Och det där kan man ju fundera på. Vad var det Maria hade som gjorde att hon blev den utvalda? Och tyvärr har jag ingen svar på den frågan. När Maria och Josef bär Jesus i templet så gör man det som man skulle göra enligt Gamla testamentet. Varje förstfödd pojke skulle helgas åt Gud och bli Guds egendom. Det gjorde Elkana och Hanna. Det gjorde Zacharias och Elisabet. Och det gjorde de många på det sättet. Och man gjorde det här till minne av att Gud befriade sitt folk från slaveriet i Egypten. Alltså allting går tillbaka till befrielsen från slaveriet i Egypten. Det var en tillbakabetalning på en skuld som aldrig kunde betalas. Nämligen att Gud hade befriat folket. Och det har Maria gemensamt med Hanna och Elisabet. Hon offrar 2 turturduvor. Och sen så har hon liksom fullgjort sitt offer. Det här skulle ske ungefär en månad efter förlossningen. Det var ett synd- och brännoffer för hennes egen del. Alltså kvinnan räknades ju som oren efter att hon hade fått barn. Och det tog en viss tid för henne att räknas som ren. Och det här var en del att bli räknad på som ren. På samma ställe i Gamla testamentet står det att en judisk far ska köpa fri sin förstfödde med 5 siklar silver. Vad de höll på med en massa olika saker. Det är rätt intressant. Alltså man skulle offra och man skulle betala och man skulle lösa skulden och sådär. Och det här är också en del av den här lösensumman man skulle betala för att man var befriad från Egypten. Så det här offrandet i templet, det var alltså en ganska viktig ritual ur också kollektivets perspektiv. Man gjorde det här för folkets skull också, att man deltog i folket. Och det var ju därför det var så viktigt att föda barn. Därför att kollektivet skulle fortsätta att växa och leva i godhet och vara Guds folk. Och det är ju liksom ett kollektivt perspektiv på det här egentligen. Inte ett individuellt fråga. Men det blev lätt så det handlade om individen. Men det handlade egentligen om kollektivet. Hela gruppen, hela samhällets ansvar att forma och överleva som gemenskap. Det här sista, alltså det här evangeliet berättar ju inte om att Josef köpte Jesus fri. Och det kan finnas en teologisk poäng i det, nämligen att det var först på korset som Jesus köpte alla fria. Det är i bönetimman för syndoffret, när de felfria lammen offrades som syndoffret för folkets synder och offerblodet renade folkets synd. Det var då Jesus hängde på korset och dog. Så när Jesus dör så betalar han inte bara skulden för sin egen frihet utan för hela folket och alla folk i hela världen. Hela mänskligheten köptes fri från skulden som man bar på. Alltså, det är bilden av att man har en skuld därför att Gud har agerat. Det här är inte så jättetydligt i apostlarnas förkunnelse. Men att Jesus uppstod från de döda var den viktigaste motivationen att vända sig till Gud. Ursäkta. Och då blir det här med Simeon intressant. Nämligen att det blir en bekräftelse att nu kommer det stora hända. Jesus var den som Maria hade fått löfte om att han skulle vara. Så om hon hade tvivlat så kom Simeon för att bekräfta att det här är den som ska komma. Så jag tror det här är en bekräftelse i första hand för Maria. För hon var säkert alldeles uppfylld av frågor om vad som hänt. Simeon var rättfärdig och from. Han ville ställa in sitt liv på Guds våglängd och rätta sig efter hans vilja. Han väntade på Israels tröst, vilket också ett namn på Messias, som betyder, alltså det fanns flera ord för Messias, varav en betyder tröstaren. Och den helige ande var över honom. Den helige ande hade sagt till honom att han inte skulle, eller att han skulle leva tills han hade fått se Herrens Messias. Så anden hjälpte honom framåt. Och det var inte den gamla tiden som Simeon pratade om, utan det var tiden som låg framför, det som skulle komma. Det intressanta är att vi kan lära oss av Simeon. Simeon fick ett tilltal att gå till templet. Den helige ande talade till honom. Att våga ta de här trosstegen för att komma vidare, för att möta Messias, för att möta det som ska komma. Det är ju en sak som vi kan lära oss av Simeon. Han lyssnade till anden och han gick. Han vågade gå. Man kan ju undra vad det var han förväntade sig att se. Ett myller av människor. Så får han se en ung flicka med ett litet barn i famnen. Han får se en man stå bredvid. Och då hör Simeon, där är han. Och då öppnades hans ögon och han såg. För han sa ju, mina ögon har skådat frälsningen. Han fick se. Han vågade se mitt i den här vardagliga, eller det här vimlet av människor, så fick han se och han vågade se. Precis som vi, när vi är i vår vardag, så har vi ett vimmel av människor ofta omkring oss. Vanliga människor som gör det vanliga. Och vi kan i detta plötsligt drabbas av. Men här är någonting speciellt. Någonting högst ovanligt. Även när vi gör våra vanliga gudstjänster som idag. Vi sjunger psalmer. Vi läser texter. Vi gör saker som ganska normalt och vanliga. Men anden kan plötsligt göra att det här blir någonting ovanligt. Det himmelska ljuset tänds. Det kan ske var som helst, när som helst. Det kan ske i ord, sång, förkunnelse i våra hjärtan. Eller att vi ser någonting framför oss som plötsligt väcker någonting till liv. Och kärleken fyller våra hjärtan. Och det är det som är ljuset som uppenbaras. Mitt i alltihopa så uppenbaras ett ljus i vårt inre. Vi läser ju i välsignelsen: Herre, låt ditt ansikte lysa över oss. Hur uppenbarelsens ljus kan drabba oss. Var vi än är, hur vi än är, så kan det lysa. Och så mycket ljus som vi behöver idag i den här världen, så är det ju en tröst att veta att anden bär på en ljuseffekt som är så stark att den kan lysa upp var vi än är, hur vi än är, i vårt allra innersta. Och sen är det ju roligt, det avslutas med att de återvänder hem. Och så vi ska gå hem härifrån. Men låt Herren följa med dig. Låt anden följa med dig. Låt anden visa om det plötsligt finns något ovanligt som berör dig.